Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om tydliggörande pedagogik. Och min gäst här idag, det är Karin. Jag tänker att du kan presentera dig själv lite närmare.
Ja, jag heter Karin Grönvall och jag jobbar som lärare på Lilla Gårdstensskolans anpassade grundskola. Jag har jobbat inom anpassad grundskola i 5 år och är snart färdig speciallärare.
Och har verkligen fått och har verkligen erfarenhet av hur viktigt just tydliggörandet kan vara för elever.
Det gör ju extremt stor skillnad skulle jag säga.
Och det gör det för oss alla. Jag tänker just det här begreppet tydliggörande pedagogik. Det brukar man ju prata om att det sammanfattas av 9 frågor egentligen. Som man behöver förtydliga eller ge svar på för att det ska bli tydligt och begripligt. Och till exempel, första frågan brukar ju lyda, vad ska jag göra?
Ja, det är ju en ganska begriplig fråga att tänka sig. Och då behöver man ju för många elever ha en tydlig visuell plan för hur arbetet ska läggas upp. Vad är det för uppgift? Vad förväntas av mig? Att man har en tydlig plan som man också har förmedlat för eleven och som inte bara finns muntlig utan också är visuell och finns kvar även när läraren har slutat att prata.
Ja, jätteviktigt. En annan fråga är ju, var ska jag vara?
Och där pratar man ju väldigt mycket om att göra en tydlig arbetsmiljö för eleverna. Att man har tydliga skyltar, instruktioner. Kanske om man har eget arbete, då kanske det är här jag ska sitta. Och då är det tydligt uppmärkt, antingen med bild eller med text, beroende på vad eleven behöver. Och att man försöker som pedagog tänka att man ska som pedagog vara så lite behövd som möjligt egentligen genom att skapa en självförklarande miljö.
Vem ska jag vara med?
Ja, det är ju väldigt viktigt för många elever. Och både om man har många olika lärare, många kanske har flera olika elevassistenter, då är det ju ett sätt att avlasta en kanske oro eller ångest över vem är det jag ska jobba med idag. Att ha det tydligt på ett schema eller en bild när de kommer in i klassrummet eller vid sin arbetsplats. Att idag kommer jag jobba med Linda mellan 8 och 9. Jag kommer jobba med Karin mellan 9 och 11. Och sen kommer Linda tillbaka till exempel. Då är det ytterligare en sak som den här eleven inte behöver ha med sig i huvudet utan det finns nedskrivet.
Skulle kanske också kunna handla om man som lärare har tänkt att man ska ha något gruppmoment eller att eleverna ska arbeta i mindre grupper. Att man redan innan lektionens start har delgivit den här integrerade eleven till exempel. Vilka kommer vara i din grupp?
Precis, det är ju alltid viktigt att veta ska man, och det ingår ju också lite i var jag ska vara. Ska jag vara i hela klassrummet eller ska jag vara i grupprum och vilka ska jag i sådana fall vara med? Man hela tiden tänker, vad finns det för frågor som den här eleven skulle kunna ha som gör att den lägger energi på annat än den faktiska uppgiften som vi vill att eleven ska fokusera på.
Precis. Och vad ska jag lära mig?
Ja, det är ju lite samma som vi sa i början. Och den hänger ju också ihop med varför.
Precis.
Och där handlar det ju väldigt mycket om egentligen vilken nivå det är på eleven, vad eleven själv förstår. För det man vill med att ge svar på varför-frågan är ofta att skapa motivation. Varför ska jag lära mig det här? Vad ger det mig? Och för vissa elever så räcker det att veta att om jag lär mig siffrorna så kommer jag kunna lära mig att lära mig addition till exempel. Det räcker, medans för vissa elever så kanske uppgiften måste vara med roliga figurer eller med något som är intressant för eleven för att de ska hitta motivation. Så både vad och varför ska ju egentligen både vara motiverande för att eleven ska förstå sammanhanget som den är i.
Precis. För att det ska bli begripligt liksom.
Ja, och för att det ska vara meningsfullt.
Precis.
För eleven. Det är ju jättekonstigt att komma in och sätta sig och göra något som man inte överhuvudtaget förstår varför man ska lära sig.
Jag tänker att då kanske inte lärandet sker lika lätt heller. Om man inte förstår syftet med vad är det jag gör just nu. Mm. Eller varför gör jag det här. Mm.
Nej, men motivation är ju väldigt viktigt. Och speciellt för de eleverna som har lite mer svårigheter med skolan. Då är det ofta motivation som behövs för att man ska orka ta sig igenom det. Mm. Och den kan ju se ut på olika sätt. Och där måste ju läraren verkligen ha den relationen till sin elev. Att man vet vad är det som kan motivera den här eleven. Mm. Och göra det så tydligt som möjligt.
Mm. För allting vi gör i skolan. Alltså läraryrket är ju till 110% relationellt.
Mm.
Det handlar ju om att ha en relation.
Ja, och där tänker jag också att när man sätter sig med de här frågorna så måste man också se vad är det för elevgrupp jag möter eller vilken elev är det jag har och ändra dem, alltså utgå ifrån den eleven man har. Vad behöver den här eleven veta för att må bra? Vissa elever kanske behöver ha hela veckan strukturerad, medan för vissa elever så räcker det att ha halva dagen. Och sen få ett nytt schema vid lunch. Det beror ju så mycket på vilken elev det är. Men att hela tiden tänka vad mår den här eleven bra av att få veta. Mm. Och att de har rätt att veta.
Precis, det är jätteviktigt att du säger det. Det handlar faktiskt om elevernas rätt.
Ja.
Och nästa fråga kan man ju också behöva mer eller mindre stöd i. Och det är förståelsen för hur ska jag göra det?
Ja, och det är ju både hur ska jag göra, hur länge, hur mycket, vad är liksom, det kan vara svårt att veta hur länge ska jag lägga ner tid på att svara på fråga 1. Då kanske man har lagt ner 20 minuter på den och oops, nu var det bara 5 minuter kvar och så har jag 10 frågor till. Man behöver hjälp med den sorteringen. Och där tänker jag att det är jättebra att skapa arbetsordningar. Att man gör en tydlig checklista beroende på elevens behov då, men kan ju vara 1, öppna matteboken, 2, räkna sida 3-4, 3, återsamling i klassen, 4, prata i smågrupp, att man gör den tydliga och eleven kan ju ibland behöva checka av, alltså att det är något som den mår bra av och då gör det ju också att när man ger dem det här visuella stödet så får de ju en egen chans att äga sitt lärande. Man blir inte så beroende av sin lärare. Och man kanske inte heller, det kan ju vara stigmatiserat att känna att man hela tiden behöver hjälp. Mm. Eller att man hela tiden behöver ha en
upprepning
elevassistent vid sig. Precis. Eller så. Och då kan man ju med ändå ganska enkla medel faktiskt göra den eleven mycket mer självständig.
Jag var faktiskt i ett klassrum för ett tag sedan där jag såg hur de jobbade med man skulle skriva en bokrecension.
Mm.
Och då berättade läraren inledningsvis vad en bokrecension, liksom syftet med sådan, vad den ska innehålla och så vidare. Och så har ju då eleverna fått läsa böcker som de nu ska skriva recension. Och då fanns det en elev i den klassen som behövde ha ytterligare förstärkning eller förtydligande.
Mm.
Kanske också hjälp för minnet.
Mm.
Så då hade läraren skrivit en egen sån här liten turordningsgång till just den eleven. Vad bör man börja med att skriva och vad ska den innehålla och så vidare.
Mm.
Medan de andra eleverna hade inte det behovet för att de kunde liksom hålla kvar i minnet och också förstå, alltså det abstrakta som vi hela tiden landar i, den här abstrakta tankeförmågan som krävs för väldigt mycket av det som vi faktiskt tänker att eleverna ska klara av i skolan. Så att, och med ett sånt enkelt medel kan ju vara väldigt hjälpsamt för en elev.
Ja, för det handlar ju också om att man måste hjälpa till och kanske avlasta arbetsminnet. Man måste avlasta all energi som går åt till att planera sin uppgift. Hur ska jag genomföra den? Hur länge ska jag göra? Alltid vill man ju att eleven inte ska behöva tänka på, för det tar för mycket energi. Mm. Och att då istället för att ha gjort slut på halva sin energi för att förstå uppgiften, så kan man istället lägga den på att förstå innehållet.
Och sen kan man ju också fundera, alltså alla elever i den klassen hade väl gynnats av att ha en egen liten sån här arbets...
Liksom. Ja, det är ju ingen som missgynnas av tydliggörande pedagogik. Det är ju toppen, och det är ju också bra för andra yrkesgrupper som läraren samarbetar med. Har man till exempel integrerade elever, så är det ju vanligt att man har resurs eller att man har elevassistent i klassen. Och det är ju inte alltid elevassistenten kan läsa lärarens tankar. Och då är det ju jättebra att det finns tydliga arbetsordningar, tydliga mål. För det ingår ju också lite i varför-frågan.
Syftet
med arbetsuppgiften. Att både elevassistenten och eleven, i den mån den är mottaglig för det, vad är det för mål jag strävar mot när jag gör den här uppgiften? Jag jobbar ju väldigt mycket med lådor, arbetslådor med olika material. Och på insidan av lådorna så har jag mål och syfte. Och det är både för elevassistenter och för eleverna. Och så vet jag att när jag introducerade en av lådorna, så tänkte jag att nu, det här är jättebra och tydligt. Lämnade in den, och så går jag tillbaka 10 minuter och så frågar en av mina kollegor: du, vad ska jag göra med den här lappen? Men det är väl, det är ju pekkartan som ska vara till. Nej, jag trodde att det var något spel eller så. Nej, självklart skulle jag ha skrivit en instruktion också. Mm. För man kan inte läsa mina tankar. För att man tror att man är så tydlig. Så att det är alltid bra att tänka ett varv längre och fråga sina kollegor: är det här tydligt? Just för att man själv vill kunna ge eleven möjlighet att arbeta självständigt.
Precis, ge eleven bäst förutsättning till lärande så självständigt det går. Jag har säkert citerat den här kollegan tidigare i den här podden, men jag tänker att det är på sin plats och ta fram det citatet igen. Hon sa något väldigt bra för många år sedan som jag liksom har burit med mig i alla år. Och det är att om jag som lärare ska ge eleven bäst förutsättning till lärande, så måste jag ju nå eleven. Precis som du är inne på, Karin, det här med att man måste ju veta elevens förutsättningar för att kunna veta vilket stöd jag ska erbjuda. Men för att kunna nå eleven så måste jag ju förstå eleven. Och där inkommer ju den här relationen som är så viktig.
Ja, och där är det ju också, har man elever som har förmåga att tänka kring sitt lärande och tänka kring sin skolgång, så är det ju verkligen jätteviktigt att involvera eleven i den tydligare pedagogiken och fråga: vad behöver du? Ge exempel på vad man kan erbjuda, så inte eleven måste komma på allting själv. Ja, och så här: kan det här hjälpa dig? Vill du ha det här? Hur ska vi utforma det här stödet för dig? Behöver du ha med dig det? Ska det stanna kvar i klassrummet? För det är ju också en sån fråga som jag tycker är väldigt viktig, att ofta stannar den tydligare pedagogiken kvar i klassrummet. Så går du till matsalen eller till skolgården eller till idrottshallen, så har allt försvunnit. Och då kan det ju lätt bli låsningar, och det är ju också viktiga, det är ju övergångar, de kan ju vara jobbiga nog att byta miljö. Då måste ju den tydligare pedagogiken följa med, antingen i att den genomsyrar hela skolan, vilket absolut är det bästa. Men också att man har kanske ett portabelt schema som man har med sig. Att man har, alltså det kan ju handla om att man har det i sin iPad eller vad som helst. Att komma överens med eleven hur den vill ha det. Och verkligen tänka att det här kan inte bara vara i klassrummet. Det kan inte bara vara tydligt när vi har lektion. För det är också en annan stund på dagen som vi vet tar väldigt mycket energi från eleven, och det är ju rasten som är så pass ostrukturerad.
Och kan vara en riktig energikyl för vissa elever. Man tänker att det är återhämtning, men för vissa så är det faktiskt det där energin tar slut.
Ja, och där är det ju, man kommer ut och har inte svar på något av de här nio frågorna. Precis.
Vad ska jag göra? Vad ska jag vara? Med vem?
Och det kan ju också vara svårt att komma på vad man vill göra. Att det tar hela tiden på rasten. Då är det ju en jättestor fördel att fritidspersonal och lärare som arbetar ute på rasterna har färdiga lekar, aktiviteter som är uppstyrda.
Så man kan erbjuda att eleven får välja.
Precis, och att man ibland kanske också faktiskt har gruppindelningar som är färdiggjorda för att eleven ska slippa göra de här valen själv.
Har du något exempel?
Ja, men det är som, de har ju trygghet, vad heter det, trygghetsledare? Nej.
Trygghetsvärdar?
På mina barns skola. Och då har de ju 2 dagar i veckan som de har olika jagelekar och sådana aktiviteter. Och det fungerar ju jättebra. För det skapar ju också sammanhållning i gruppen. Och där vet jag utifrån egen erfarenhet. Min son har ju både autism och ADHD. Och är otroligt behjälpt av att han vet vad som förväntas av honom.
Precis.
Och där har jag också tänkt på hur man kan jobba med sociala berättelser inför rast till exempel, eller inför övergångar. För det är nästan så att man kan ta på skillnaden i energin hos ett barn som är stressat och inte vet vad som förväntas. Och så ger man den här sociala berättelsen, läser igenom den och så låter den behålla det här. Då blir det som att det lägger sig ett lugn. Och det är fantastiskt att se vilken skillnad det gör att få den informationen på förhand.
Och sen faktiskt en viktig fråga som man inte alltid förstår vikten av eller kanske ställer. Det är, eller som eleven behöver svar på, som man kanske inte tänker. Men det är ju, vad ska jag göra sen?
Och det är ju jätteviktigt, för att det är det många elever som lägger otroligt stor energi på. För att det är sådär att man har en oro över vad som ska hända sen. Och att då ha det på ett schema, antingen då att det följer med ett schema eller att eleven faktiskt kan bära med sig det i minnet av att man har gått igenom det tidigt. Den bästa arbetssättet är väl egentligen att gå igenom hela dagen först. Som lärare, att man presenterar alla olika aktiviteter under dagen. Och sen finns det ju elever som behöver ändå ha med sig schemat under dagen. Jag är väldigt noga med när vi förflyttar oss i våra lokaler att nästa aktivitet alltid följer med som ett bildstöd. Så går vi till idrotten så ska alltid rasten finnas med. Och på rasten så ska det alltid stå att efter rasten har vi eget arbete. Och går vi ner till bamba, så efter bamba så är det välja till exempel.
Jag tänker, ibland är det så att just integrerade elever, och jag upplever att det är lite vanligare ju äldre eleverna är. Det är lite känsligt det där, så att det blir lite synligt liksom, att jag behöver någonting mer eller jag behöver någonting annat. Och jag tänker att i de fallen så hade man ju faktiskt kunnat arbeta med elevens förförståelse till vad som ska hända i samarbete med hemmet, tänker jag. Att man redan hemma pratar om dagen som kommer. Liksom. Vad ska du göra? Vart ska du vara? Och så vidare.
Ja, och det är ju jättebra att ha den dialogen. Antingen att man har kanske en kontaktbok som går mellan hemmet och skolan där läraren kan informera om det, speciellt om det är något utöver det vanliga. Men sen är ju ändå en viktig del i det är ju att försöka ha dagar som ser ganska lika ut. Att inte ha de här stora förändringarna ofta, utan försöka ha ganska lika dagar så att eleven faktiskt kan lära sig också. För man vill ju ändå att eleven ska bli så självständig som möjligt.
Precis.
Och skapa en förutsättning, för det är ju att ha förutsägbarhet, tydlig miljö, tydliga instruktioner och vad ska hända sen.
Och precis som du var inne på förut, det här med att det inte ska bli liksom en isolerad, ett isolerat stöd bara i klassrummet. På samma sätt behöver vi tänka att det bör inte heller vara isolerat till skolan. Och där behöver vi förstå att vårdnadshavarna är de absolut viktigaste samtalspartnerna vi har kring varje elev.
Ja, det är ju väldigt viktigt med att ha en god relation med vårdnadshavare. Och har man också, många har ju en tredje part inkopplad som kan vara BUP eller habiliteringen. Mm. Och då är det ju också jättegivande att ha gemensamma samtal. Mm. För det kan ju också vara svårt för vårdnadshavare att veta hur det är i skolan. Det kan ju ibland krocka där, och då är det jättebra att ta hjälp av BUP och habiliteringen som kan komma och göra besök, och man kan få den här förståelsen runt omkring. För då är ju BUP och HUB kanske mer insatt i hur de jobbar hemma och att man kan mötas där. Så att man gör på liknande sätt hemma och i skolan. Och där är det också jätteviktigt att samarbeta med fritids, att det är samma tydliggörande pedagogik över hela dagen.
Precis. Det handlar inte bara om lektioner.
Nej.
Utan det handlar faktiskt även om fritidshemmets verksamhet. Ja. För jag tänker också, precis som du var inne på, att det här med just tydliggörande pedagogik, att det är viktigt inte bara för eleven utan även för personalen runt omkring, kan också vara viktigt för vårdnadshavare, tänker jag.
Ja.
Att förstå, vad är det mitt barn möter på tisdagar, till exempel i skolan.
Ja. Ja, men det kan ju vara jättehjälpsamt att skicka hem både veckobrev, att skicka hem vad jobbar vi med just nu, att delge så mycket information som möjligt.
Mm.
Vi jobbar mycket med tecken, då är det jättebra att skicka hem flera tecken i veckan så att man liksom involverar vårdnadshavarna i skolans arbete. Och sen alla vårdnadshavare reagerar ju olika på det, men för det mesta är det ju väldigt uppskattat. Och det är väldigt viktigt att försöka samarbeta med fritids, att jobba man med tecken till exempel under skoltid, jobba med samma tecken på fritids då, ha den dialogen, jobbar ni med den här schemastrukturen i skolan, ha samma schemastruktur på fritids då, och kanske inte heller göra, om det finns ju ingen elev som mår dåligt av det, så att man behöver inte göra det så utpekande heller. Utan det kan ju vara något som alla går igenom, vad som ska hända under dagen. Det behöver inte bara vara just Kalle som får den genomgången.
Nej.
Och sen kan Kalle kanske behöver ett extra schema, då får
precis.
Han det.
Kalle kanske behöver ha en påminnelse eller en förstärkning på något sätt under dagens gång.
Mm.
För jag tänker, det är ju så här tydliggörande pedagogik. All undervisning ska ju vara begriplig och hanterbar för alla eleverna för att det ska bli ett hållbart lärande.
Mm.
Jag tänker att just tydliggörande pedagogik är ju en väldigt stor del i det, om inte allt.
Ja, men det är ju det egentligen som all undervisning bygger på. Man vill ju att eleven ska förstå. Man vill ju att eleven ska ta till sig det och göra det till sitt.
Mm.
Och då måste man ju veta, hur ska jag undervisa om det här? Precis som om man då tänker att man möter elever som har svårt att sortera intryck, att veta i vilken ordning jag ska göra saker. Se till då att skapa en undervisning som gynnar de eleverna, så att de kan ta till sig innehållet och göra det till sitt. Och där tänker jag också, genom att involvera eleven i vilka mål, då kan man också tillsammans sätta nya mål sen när man känner att det är uppnått. Vilket gör att eleven får en syn på sitt lärande också. Och det kan också vara en motivator i sig.
Absolut. Och ju tydligare pedagogiken är på gruppnivå. Alltså den här, det som vi kallar för basen. Eller tillgänglighet och så vidare. Tillgängliga
lärmiljö.
Ja, men alltså, ju bredare basen är i klassrummet.
Mm.
Desto färre extra anpassningar behöver jag ju jobba med.
Ja, men så är det verkligen. Vi fick en jättebra uppgift en gång av en övergripande speciallärare som kom in och gav oss instruktioner på finska för att visa hur svårt det var att genomföra en uppgift. Vi fick ju alla instruktioner, men det var på ett språk vi inte förstod. Och skulle vi försöka lista ut då vad det var för uppgift vi hade fått och hur vi skulle lösa den. Och det tog ju evigheter. Men det var ett väldigt bra sätt att illustrera att det måste vara tydligt. Det räcker inte att bara ge information om en elev inte hör vad du säger eller förstår vad du säger, så hjälper inte du mycket du än pratar.
Precis.
Och ofta vill man ju också dra ner på den verbala kommunikationen lite. Det blir ju ofta mycket tjat. Och
det kan också vara en energitjuv.
Mm.
Allt det där pratandet. Fast samtidigt så är vi lärare väldigt duktiga på att prata. Mm. Det är ju väldigt pratande yrke vi har.
Ja.
Och jag tänker också, nu vi behöver avrunda lite i samtalet här. Men jag tänker också, det finns en film på YouTube.
Mm.
Det är en pappa som får instruktioner av sina barn hur han ska bre en smörgås.
Mm.
Och hur fel det blir när det inte är tydligt nog. Det är ett väldigt roligt litet klipp som man kan, titta på.
Mm.
För all undervisning bör ju vara tydliggörande.
Ja.
Men varför tänker du och jag till exempel att det inte är det? Eller hur kan man tänka om att det inte är det? Eller varför är det inte det?
Jag tänker att det länge har varit kanske en... Alltså jag tänker att skolan har utvecklats ganska mycket till att eleverna ska ta mycket mer ansvar själva. Och då har det blivit mer tydligt att det fungerar inte för vissa elever att ta det ansvaret och faktiskt ta till sig undervisningens innehåll. Så förr kan det ha varit så att det var mer ett strikt, vad man ska säga, där läraren gav och eleven tog emot. Och det är ju en annan diskussionsfråga. Men jag tänker att eftersom det ställs så höga krav på våra elever idag, att de faktiskt ska organisera sitt arbete själva, de ska planera och genomföra, och att de värdeorden ändå finns, då ställer det till det för de eleverna som har svårigheter med de funktionerna. Och då blir det tydligare, tror jag, att det inte är ett tydligt undervisningssätt.
Mm.
Och då måste vi skapa vad ska man säga, byggställningar runt eleverna för att hjälpa dem att klara av det. För att känna att de ska lyckas, alltså för att ge dem känslan av att de lyckas, att de kan. Så att de går ut ur skolan med ett självförtroende och vet att de klarar av det.
Ja, och det var väldigt fint sagt, och jag tänker också att det blir en perfekt avslutning på det här samtalet. Tusen tack Karin för att du var här idag och pratade med mig om det här. Och återigen, det finns ju ingen som missgynnas av en mer tydliggörande pedagogik, utan det gynnar ju alla, både elever och personal och vårdnadshavare ibland.
Precis, tack för att jag fick komma.
Tack.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Inspelningen gjordes under 2025.